Välkommen till Skånes taltidning nummer 27, 2024. Med utgivningsdag torsdag den 4 juli. Solen går upp klockan 4.31 och ner igen 21.52. Det är en minut mindre ljus än förra veckan. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht. Och den senare är också tekniker. Medan det här är innehållet.
Ska synskadade ha rätt till färdtjänst? Ny dom i Skåne gav avslag med hänvisning till en tillgänglighetsgaranti som inte finns.
Fastsatta plastkorkar och föräldralediga farföräldrar. Här är de nya lagarna från den 1 juli.
Sommar och semester ger kanske tid för lässtunder i hängmattan. Två skånska bibliotekarier bjuder på extra talbokstips om England genom 600 år. Och en tresiffrig brittisk agent.
Vad visste du om Alice Babs? Här är de rätta svaren i midsommartävlingen och vinnarna.
Öppnat och stängt med krog, bar och butik.
Okänd superkändis först ut i vår sommarserie Skånska personligheter.
Evenemangstips med opera och oceanfestival.
Kalendern med rymdraket och rockartist.
Anslagstavlan med en gemensam lokaltavla för hela Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist redaktionsrutan.
Ska den som inte ser kunna räkna med att få färdtjänst? En synskadad kvinna i Skåne fick förra veckan besked från förvaltningsrätten. Det blir ingen färdtjänst för henne. I vintras gjorde hon sin första färdtjänstansökan hos Skånetrafiken, fick avslag på den och överklagade beslutet. Och nu har domen i förvaltningsrätten i Malmö alltså blivit avslag också där. Det är den senaste domen av flera liknande de senaste 3 åren som vi har berättat om. SRF Skånes ombudsman Henrik Eld hjälpte kvinnan med överklagandet och han är kritisk till hur domstolen fattat sitt beslut.
Det är ju tråkigt att vi återigen ser en dom som hänvisar till kammarrättsdomar kring begreppet resträning. Det är ju inte någonting som man kan praktisera på gruppen synskadade. När man började prata om resträning för 10-15 år sedan så handlade det om andra grupper. Det kunde till exempel vara någon som hade en lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller någon NPF-diagnos som behövde stöd i att förstå hur kollektivtrafiken fungerar. Hur löser man biljett? Var hittar man information om tider och var bussar och tåg går ifrån? Kanske behövde man också någon som följde med under ett par resor. Och sen så var den insatsen över. Men när man nu försöker använda sig av begreppet resträning på gruppen synskadade så det är ju inte alls det handlar om för vår del. Utan då handlar det om att träna in varenda sträcka man ska förflytta sig. Och det låter sig inte göras. Och där har vi ju också stöd från Region Skånes egna experter på området. Alltså synpedagogerna på synmottagningen säger ju med att nej, det är orimligt att man ska träna in alla sträckor. Mm.
I domen här så finns det en skrivning om att det finns tillgänglighetsanpassningar i Skånetrafiken i händelse av tillfälliga trafikavbrott. Eller andra avvikelser i form av en så kallad tillgänglighetsgaranti som ska hjälpa resenärer att fullfölja resan. Stämmer det?
Nej, det stämmer ju inte. Och den meningen står i tillsammans med att det finns tillgänglighetsanpassningar i form av utrop på bussar och tåg och att man kan beställa ledsagning till de större stationerna. Då står också den här texten och det är inte sant utan det stödet finns inte från Skånetrafiken.
Så var har förvaltningsrätten fått det ifrån?
Ja, det undrar jag också och jag tror att de har läst det i de här kammarrättsdomarna från Stockholm som de hänvisar till när det gäller resträning. Därför att den enda plats i landet som jag vet att detta finns på, det är i Stockholms lokaltrafik. Så jag tror det är där de har sett det och utgått från att det är någonting som finns i hela landet.
Ja, i snart 3 år så har ju Skånetrafiken sagt nej till synskadades och då även gravt synskadades ansökningar om färdtjänsttillstånd. Med hänvisning till att det går att åka kollektivt. Man kan träna in resrutter och trafiken är tillgänglig. Helt enkelt. Och då finns det inte någon väsentlig svårighet som krävs för att få färdtjänst. De här avslagen har pausats året ut.
Ja, när det gäller omprövningar av de som har färdtjänsten innan. Men inte vid nyansökning så går man på den här rättspraxisen där man hänvisar till resträning. Mm.
Som i det här nya fallet då alltså. Kommer det att överklagas? Det här vet du.
Ja, mest troligt så kommer den här personen att överklaga till kammarrätten med hjälp av vår förbundsjurist. Det är för att det finns, förutom den här skrivningen om tillgänglighetsgaranti som inte stämmer, så finns det andra saker som vår förbundsjurist tycker att domstolen avfärdar för lättvindigt. Så att rådet till den här personen är att överklaga och vi har etablerat kontakt med Anna Kvarnström, så vi tror att det kommer att överklagas.
Det här är en tolkning som man gör i Skåne. Ni har uppvaktat politikerna där. Vad har ni fått för respons?
Ja, vi efterlyste att få träffa presidiet i kollektivtrafiknämnden. Alltså ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande redan i början av året. Det satt lite långt innan, men till slut så fick vi till stånd ett möte den 29 maj. Vi tyckte inte att det mötet direkt... Ja, det kändes inte som att vi möttes av den förståelse som vi hade hoppats på. Utan ordförande uttryckte väl det som att det här är fastställt i domstol och är ny rättspraxis. Så det får avgöras i domstol. Och eftersom vi tycker att domstolarnas rättspraxis, det som har blivit rättspraxis från kammarrättsdomar, är felaktig och bygger på felaktiga resonemang om resträning, så tycker vi att man ska bortse från de här kammarrättsdomarna i det avseendet. Det har man ju full möjlighet att göra från Region Skåne och Skånetrafiken.
Uppvaktar ni andra politiker också?
Ja, det gör vi ju. För att i och med att det inte kändes som att vi nådde fram, så vi har ju skrivit till flera politiker och alltså skickat till alla i kollektivtrafiknämnden kan man säga. Och då har en centerpartist i regionfullmäktige skickat in en fråga till fullmäktige, till Carina Sacka. Och den frågan i sig är ställd på ett sätt som jag vet kommer att besvaras positivt av Carina Sacka. Hon kommer att säga ja, jag kan garantera att alla synskadade som har rätt till färdtjänst får färdtjänst. För det var nämligen så frågan var ställd. Och det görs ju idag enligt så kallat rättspraxis. Så att, naturligtvis kan hon inte svara annat än ja på den frågan. Men därför så svarade vi och tackade Linus Hannerdal från Centerpartiet för att han hade väckt frågan och skrev om våra synpunkter. Och vi föreslog också att Region Skånes egna sakkunniga, det vill säga synpedagogerna inom synrehabiliteringen, träffar chefen för färdtjänstanläggningen på Skånetrafiken och någon färdtjänstanläggare för att resonera kring det här begreppet resträning. Därför att synpedagoger anser inte heller att man kan använda sig av det när det gäller vår grupp då. Och det här svaret till Lina Sannerdal, det skickade vi för kännedom till alla i regionfullmäktige. Så vi vet inte, det kan bli många spår av det här. Dels så kan ju tjänstemännen komma fram till att ja, vi borde träffas och prata igenom det här, synpedagoger och färdtjänstanläggningen. Och dels så kan det också bli att det läggs motioner i höst i regionfullmäktige i den här frågan.
Sen finns det ju en utredning från myndigheten Trafikanalys som blev färdig förra våren som föreslog att färdtjänstlagen skulle förtydligas så att det framgår att om man är gravt synskadad ska man ha rätt till färdtjänst. Ungefär det som har varit norm i alla år. Där har det inte hänt så mycket från regeringens sida vad vi förstår. Har du hört någonting om vad som händer på det området?
Nej, det verkar inte hända någonting alls. Utredningen är ju bra med slutsatser som är tydliga kring att resträning inte är något som kan användas på synska eller bör användas. Och att man ska räkna hela resan som kollektivtrafikresa, alltså från dörr till dörr. Där man också tar hänsyn till svårigheter att ta sig till och från kollektivtrafiken. Utredningen och slutsatserna tycker vi är bra och de ger oss stöd för det vi säger. Men ingenting verkar ha hänt. Och då har vi ju uppvaktat riksdagsledamöter i Skåne i både frågan om ledsagning och färdtjänst. Och vi träffade vice ordförande i trafikutskottet Thomas Morell den 14 juni. Och ja, jag vet inte, jag tycker ju att han förstod de här svårigheterna som vi har när det gäller färdtjänsten.
Sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne. Reporter var Mats Sundling.
Ja, vid halvårsskiftet den 1 juli, alltså i måndags, började en rad nya lagar att gälla. Här är några av dem. Lösa plastkorkar försvinner. Nu måste alla plastkorkar sitta fast på plastflaskor och kartonger. Åtminstone om de är under 3 liter. De nya korkarna har irriterat sedan de dök upp för ett tag sedan. Svårare att stänga och det kan vara lätt hänt att hälla på locket. Men nu blir det EU-direktivet svensk lag och den gäller förpackningar under 3 liter fast inte i de i glas och metall. Syftet med lagen är att minska mängden plast i naturen. Vid sopsorteringen uppmanas man att dra av korken från till exempel mjölkkartongen. Men det går också bra att slänga hela förpackningen i kartongåtervinningen. Den som behöver arbetshjälpmedel på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning kan sedan tidigare få bidrag för det. Nu blir det tydligare att det kan ges även för uppdateringar och uppgraderingar av datorbaserade hjälpmedel och för utbildning som man behöver för att kunna använda det. Om man blir arbetsoförmögen ska man nu bara vara skyldig att betala tillbaka bidraget om hjälpmedlet aldrig används. Arbetsgivare får stå för sjuklönen. Under några år har företag kunnat få ersättning från staten för de första veckornas sjukskrivning av en anställd. Nu slopas det stödet. Regeringen säger att det har varit för svårt att kontrollera och att de felaktiga utbetalningarna varit stora. Remissinstanser har invänt att företag kan bli rädda att anställa personer som kan förväntas ha hög sjukfrånvaro. Småbarnsföräldrar kan överlåta upp till 45 dagar med föräldrapenning till någon annan. Så morfar eller mormor kan nu vara föräldraledig. Den man överlåter dagar till får inte arbeta, söka arbete eller studera. Och ersättningen grundas på inkomsten och pensionärer får den lägsta nivån. En hyresgäst som begått ett brott som försämrar närmiljön för grannarna kan nu vräkas, även om brottet skett långt ifrån lägenheten. Till exempel för att det kan leda till hämndaktioner. Spelskatten höjs från 18% till 22%. Och den som förnekar, ursäktar eller förringar förintelsen kan dömas för hets mot folkgrupp. Bokföringslagen ändras så att det inte längre är nödvändigt att spara kvitton och fakturor i pappersform om de har skannats eller fotograferats. Men överföringen till digital form måste göras på ett korrekt sätt. Avdragen för renoveringar och hushållsnära tjänster ändras året ut. Taket för rotavdraget höjs från 50 000 till 75 000 kronor per person. Medan taket för rutavdraget är 75 000 kronor. Tidigare har det gemensamma taket för bägge varit 75 000 kronor. Men 2024 ut är det nu 150 000 kronor.
Och så ska vi bjuda på lite extra talbokstips med lång sommarläsning. Dels blir det historiska romaner om England genom många århundraden. Från medeltida katedralbyggen och ända fram till 1700-talet. Utvalt av Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Dels ska Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek ta oss tillbaka till en svunnen tid, närmare vår egen, nämligen 1950- och 60-talet. när han ur gömmorna plockat fram en tresiffrig man som sägs vilja ha sin dry martini skakad, inte rörd. Och han heter...
James Bond. Ian Flemings historier om vår mest kände hemlige agent har jag bara mött i filmformat tidigare, så ändå kom det för mig att jag ville bekanta mig med honom i bokform också. Kristianstads bibliotek och våra samarbetsbibliotek runt omkring har inte jättemånga titlar, och på Legimus är inte heller alla inlästa vad jag kan se, men jag lyckas ändå få tag i ett representativt urval tycker jag. Jag har läst den första boken om Bond, Casino Royale, sedan en bok lite i mitten av produktionen, Kamrat mördare, som är bok nummer 5. Och så Flemings sista bok innan han dog av en hjärtattack 56 år gammal, Mannen med den gyllene pistolen, och den är nummer 12 eller 13. Jag har sett lite olika uppgifter om det, men det beror antagligen på vad man räknar som kortroman eller lång novell, och det har varit lite olika samlingar och sånt där. Så att. Men i alla fall, det var den sista. Och den första då, Casino Royale, finns som talbok, är 5 timmar och 44 minuter lång och den är inläst av Leif Liljeroth. Casino Royale kom ut i original redan 1953 och handlar om hur en pamp inom den franska fackföreningsrörelsen som kallas Le Chiffre, siffran. Han är själva verket en infiltratör från Sovjetunionen. Nu har han råkat i onåd hos sina chefer i Kreml eftersom han har gjort våghalsiga investeringar med Kremls pengar och satsat på bordeller. Men efter världskrigets slut så förbjöd franska staten bordellverksamhet, så hans investering har blivit värdelös. Le Chiffre, han är en skicklig spelare och hans målsättning är att spela med höga insatser och vinna tillräckligt mycket på Casino Royale för att kunna betala tillbaka sin skuld innan Smärch tar livet av honom. Och Smärch är då kontra spionaget, ja, någon grupp som dödar folk. James Bond, som har många strängar på sin lyra, till exempel att vara duktig på kortspel, han skickas dit under täckmantel av att vara en playboy från Västindien. Hans mål är att ruinera Le Chiffre vid spelbordet och på så vis låta hans egna ta hand om honom. Bond får hjälp från amerikanen Felix Leiter vid CIA och den sköna Vesper Lynd. Så har vi bok nummer 5 då, Kamrat mördare. Även här Leif Liljeroth läser in, formatet är talbok och längden är 8 timmar och 16 minuter. Kamrat mördare, originalets titel är From Russia with Love. Och den kom ut i original 1957 och på svenska 1965. James Bond har semester och går mest runt och slår dank. Så när hans chef M kallar är han genast beredd att rycka in på ett lite märkligt uppdrag. På den ryska ambassaden i Istanbul arbetar en vacker kvinna, Tatjana Romanova, som Bond ska kontakta. Hon säger sig vara förälskad i Bond trots att hon aldrig har träffat honom. Ungefär som en tonårstjej som är förälskad i någon artist, fast den här förälskelsen ska då uppstått när hon jobbat i KGBs arkiv. Hört talas om Bond som något av en bad boy som besvärat den sovjetiska säkerhetstjänsten upprepade gånger. Och Bond tycker att det låter otroligt, men fröken Romanova lockar med att hon kan smuggla ut en rysk skiffermaskin av senaste modell. Så Bond åker till Istanbul och väl där råkar han, precis som annotationen på Legimus säger, ut för både hisnande äventyr och svekfull kärlek. Och vad jag minns så är filmen som heter Agent 007 i rött på svenska en ganska trogen adaption av boken. Och så bok nummer 3 här, Mannen med den gyllene pistolen. Inläsare Ingmar Nygren, talbok som är 6 timmar och 24 minuter lång. Efter att ha varit försvunnen efter sitt senaste uppdrag i Japan i Man lever bara två gånger, så återvänder Bond hjärntvättad via Sovjetunionen. Han är så pass hjärntvättad att han försöker mörda sin chef M med en cyanidpistol. Han lyckas dess bättre inte, och läkarna på MI6 lyckas avprogrammera honom. För att visa att han fortfarande är duglig att vara i tjänst som en dubbelnolla, så skickas han till Karibien för att döda Scaramanga, mannen med den gyllene pistolen. En kubansk yrkesmördare som har flera brittiska agenters liv på sitt samvete. Bond letar upp Scaramanga och ger sken av att vara en äventyrare och tuffing, frilansare i säkerhetsbranschen. Han slänger käft med Scaramanga på en bar och imponerar på honom så pass att Scaramanga anställer Bond som säkerhetsvakt och alltiallo under en konferens på ett halvfärdigt hotell. Det visar sig att deltagarna på konferensen är internationella gangsters som med stöd från KGB planerar att destabilisera regionen genom att störa produktionen av rörsocker, skapa oroligheter och underblåsa revolutionära krafter. Felix Leiter från CIA dyker upp igen och ger en hjälpande hand. Men i slutet kommer det ändå till en avgörande duell mellan Bond och Scaramanga.
What do you know about a man called Scaramanga?
The man with the golden gun. He always uses a golden bullet.
This trinket set with a note requesting special delivery to you.
Och vad kan man då säga om de här historierna? Det är lätt att förstå att böckerna om Agent 007 blev framgångsrika när de kom. Casino Royale från 1953 kom ut i ett grått efterkrigsengland och erbjöd flärd och eskapism, god mat, spännande miljöer, fagra damer, sex och våld. Även jag tycker ju att det är ganska bra fart i historierna, även om Fleming ibland går lite väl mycket in i detalj på hur man spelar baccarat eller som i Goldfinger hur golfmatchen mot storskurken går, slag för slag, en massa sidor. Men som läsare idag så inser man förstås att Fleming är en produkt av sin uppfostran och tid. Han kom från en välbärgad bakgrund, han gick på privatskola och jobbade inom bank- och tidningsvärlden innan han blev författare. Och han växte upp i en tid där brittiska imperiet härskade över världen. Så när det kommer till Bonds tankar och åsikter om kvinnor, folk med annan hudfärg än vit eller HBTQ, så känns det ju att här är vi inte riktigt i takt med tiden. Plussidan är att Fleming ju faktiskt var aktiv inom underrättelsetjänst under andra världskriget. Han hade kännedom om många hemliga operationer och träffade många verkliga fältoperatörer som man kunde basera figuren Bond på. Så det ger ju en form av äkthet.
Det menade Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek. Och de tre böcker om agent 007 James Bond av Ian Fleming som han läst var Casino Royale, Kamrat mördare och Mannen med den gyllene pistolen. Filmljudet i inslaget var från långfilmen med samma namn. James Bond spelades då av Roger Moore som bland annat hade svenskorna Maud Adams och Britt Ekland till motspelare, eller Bondbrudar som man lätt nedsättande sa på den tiden, i det här fallet 1974. Om Bonds kvinnosyn och Bondbrudarna hade bedrivits akademisk forskning, men inget av det finns inläst som talbok. Däremot så finns historikern Ronny Ambjörnssons mansmyter, James Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar. Det är en talbok inläst av Jan Zetreus och den är 9 timmar och 9 minuter lång. Och så tar vi och fortsätter med sommartipsen hos Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Hon har plockat fram hela 6 böcker av ytterligare en britt, nämligen
Ken Follett och hans katedralsserie. Det har tagit honom mer än 30 år att skriva den här serien, och det kan man förstå. Böckerna om Kingsbridge, och det är en fiktiv stad i England, och historien börjar med byggandet av stadens katedral på 1100-talet. Ken Follett, han har tidigare skrivit och skriver fortfarande thrillers och andra böcker. Han är otroligt produktiv. Men han blev väldigt intresserad av hur i all världen man kunde bygga de här enorma skapelserna som katedralerna är. Hur gjorde man? Hur fick man upp alla sakerna? Och det är ju ungefär som när pyramiderna byggdes. Vem byggde dem och hur gick det till? Och då började han undersöka detta och alla de här böckerna, de handlar om Kingsbridges utveckling och hur människorna levde där från 1100-talet och fram till 1700-talet. Han har inte kunnat släppa den här serien, det var inte tänkt att bli mer än 2 böcker från början. Och nu så har han skrivit 6 böcker. Och de är inte små, de här böckerna, eller hur vi ska uttrycka det. Varje bok tar ungefär 3 år att skriva. Och då skriver han andra böcker under tiden samtidigt. Men om man älskar läsning som nästan aldrig tar slut, så är sommaren räddad faktiskt. För att 187 timmars läsning är vi uppe i. Och det är välskrivet och det är intressant, och han har mycket på fötterna rent historiskt när det gäller utvecklingen i England från 1100-talet och framåt. Och så är han ju en skicklig författare.
Och är det så att det är släkter som man följer genom hela tiden, eller hänger de ihop, eller är det separata böcker?
De hänger ihop. De första böckerna är det samma släkt det handlar om ungefär. Men sen dyker det upp nya människor i Kingsbridge. Så de flätas in i varandra, om man säger så. De 2 första böckerna som heter Stormarnas tid och Maktens skördar, de gavs ut som en volym som heter Svärdet och spiran. Så Svärdet och spiran är då samlingsnamnet för Stormarnas tid och Maktens skördar. Stormarnas tid är inläst av Bruno Årfors. Den tar 21 timmar och 7 minuter och det är en talbok samt punkt. Maktens skördare är fortfarande Bruno Årfors. 25 timmar och 50 minuter, talbok samt punkt. Sen kommer En värld utan slut och den är inläst av Hans Bergqvist. Den är på 49 timmar och 26 minuter och det är en talbok samt punkt. Och sen kommer Den eviga elden och den är inläst av Ove Ström, 34 timmar och 6 minuter och det är en talbok med text, ingen punkt. Aftonen och morgonen är inläst av Marika Bergström, 33 timmar och 1 minut och det är en talbok med text. Och sen kommer En rustning av ljus, inläst av Örjan Blixt, den tar 24 timmar och 5 minuter och det är en talbok med text. Många timmars väldigt underhållande läsning,
sa Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Medan den andra extra tipsaren var Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek. Reporter var Dodo Parikas.
Det har blivit dags att gå igenom de rätta svaren och dra vinnarna i årets midsommartävling. Temat den här gången var Alice Babs som föddes för 100 år sedan i år.
Den första frågan handlar om Alice Babs efternamn. Babs är ju ett artistnamn och från början hette hon Nilsson, vilket ger en etta i fråga 1. Och sen hörde vi ett klipp från Alice stora genombrott.
Swing it, maestern, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria, ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, maestern, swing it, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång.
Och detta var från filmen Swing it, magistern från 1940, en tvåa i fråga 2. I tredje frågan sökte vi namnet på en svensk boogie-woogie-pianist och underhållare som bland annat fick Sveriges första guldskiva tillsammans med Alice Babs för låten Käre John.
Käre John.
Vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlar ihop alla fotografier de hade utav flickor.
Och rätt svar är Charlie Norman, en etta. Vars son Lenny Norman också är en känd musiker och underhållare. Och sen var det dags för Johansson att hänga med i krökarna.
Johansson, hör du gökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Se hur alla björkar slagit ut. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du ängarna? Äggen doftar
i... Vi sökte namnet på låten och rätt svar är Roslagsvår, en etta i fråga 4. Den femte frågan handlar om medlemmarna i vokalgruppen Swedanes där Alice Babs och Ulrik Neumann var två av de tre medlemmarna. Den tredje medlemmen som gick bort 2017, 100 år gammal, hette Svend Asmussen, alltså kryss i fråga 5. Alice Babs var Sveriges första representant i Eurovision Song Contest 1958 och vi sökte namnet på låten. Och rätt svar är Lilla stjärna, en tvåa i fråga 6. I fråga 7 sökte vi namnet på en legendarisk pianist, kompositör och bandledare som bland annat gjorde skivan Serenade to Sweden från 1966 tillsammans med Alice Babs. Och den vi sökte var Duke Ellington, en tvåa.
Och sen frågade vi efter en svensk pianist och underhållare som bland annat skrivit låten Vårt eget Blue Hawaii som Alice sjunger 1942. Och vi hörde de båda sjunga låten Vi sjunger så bra tillsammans.
Denna sång har klingat sen den sommardag jag fann dig.
November, snöstorm.
Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
Det tog dig 7 månader.
Var det sommar?
Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
Jag och mina djup.
Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
Du får välja vilken ton du vill.
La 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 la.
Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
Dina tama ormar kan jag ej med.
Köper du en vävstol till blir jag vred.
Fast vi behärskar varandras fel. Så blir det oftast bastanta gräl. Men då skingrar vi med toner. Jag gillar dig, du gillar mig. Vi sjunger så bra tillsammans.
Och duettpartnern var Pavel Ramel, vilket ger en etta i fråga 8. Nionde frågan handlar om Alice barn. Två av dem heter Lilleba och Lasse. Men vi sökte namnet på det tredje barnet som också blev sångerska efter att ha sjungit tillsammans med sin mamma genom hela sin barndom. Och det är inte Lillbabs vi söker och inte heller Malin Berghagen utan Titti Sjöblom, ett kryss i fråga 9. Jag kan tillägga att Lillbabs, som egentligen hette Barbro Svensson, inte var släkt med Alice Babs. Och så till sista frågan där Alice Babs sjöng en barnvisa tillsammans med sina tre barn. Musiken stod Olle Adolfsson för och Beppe Wolgers hade skrivit texten och vi sökte namnet på låten.
Många är långa och svåra att fånga. Många syns inte men finns ändå. Många är gula och fula och gröna och sköna. Och röda eller blå. Många är stora som hus eller så. Men de flesta är små, mycket små, mycket små.
Och den här låten heter Okända djur och kom ut 1957 med Alice på sång. Och det ger ett kryss i tionde och sista frågan. Och det ger oss följande rätta rad. Etta, tvåa, etta. Etta, kryss, tvåa. Tvåa, etta, kryss och ett kryss.
Det var 10 frågor och svar om Alice Babs, konstruerade av Martin Holmström. Och då har det blivit dags att dra vinnarna. Första pris är, förutom äran, en ljudbok eller musik-CD i normalprisklassen. Och det låter vi ut bland alla som skickat in rätt svar. Och de namnen har vi lagt i en skål där vi stoppar ner handen och blandar dem bland alla de som har fått alla rätt. Drar fram, vecklar ut och läser Inger Persson i Skurup har vunnit första pris. Stort grattis! Och andra pris lottar vi ut bland alla som skickat in svar oavsett hur många rätt man har. Så då lägger vi alla andra i samma hög. Och drar andra priset till Kerstin Persson i Helsingborg. Andra priset till dig. Och så har vi också ett tredje pris att lotta ut. En t-shirt eller mugg med taltidningens fina logga på. Då drar vi en tredje lapp. Det går till Reza Seyed Hosseini i Glimåkra. Grattis till dig också. Och grattis igen till alla som vann och tack till alla som skickat in svar.
Öppnat och stängt. På det gamla Kockumsområdet i Malmö byggs mycket nytt. Vid hamnen har den franska restaurangen La Fonderie öppnats av krögaren som driver Bjärreds station. Adressen här är Ångfärjekajen 10. I Ystad har en ny bar öppnat på Stora Östergatan 3 där nattklubben Soft Social Club fanns tidigare. Den nya baren heter Valvet och namnet anspelar på att lokalen från början var en bank. på Stortorget i Ystad går det numera att handla hos Kaseberga Fisk som finns där med sin fiskbil mellan 10 och 16 på torsdagar och fredagar.
Sommar i Skånes taltidning betyder förstås sommarserie. Årets upplaga har fått titeln Skånska personligheter. Först ut är en person som är relativt okänd trots att hon var en superkändis. Anna Q. Nilsson, den första svenska skådespelaren i Hollywood.
Q står för Coherencia. När hon föddes 30 mars 1888 så föddes hon på Quirinius-dagen enligt gamla almanackan. Och det var ju ett pojknamn. Och då gjorde hennes pappa om Quirinius till en kvinnlig form och så blev det Coherencia. Och det var lyckosamt. Det har bidragit i USA, tycker man mycket om förkortningar. Så att det var ju väldigt populärt att ha Anna Q. Nilsson. Många spekulerade och skojade om att det stod för quality för att hon var så duktig. Och andra menar att det stod för questions för att hon var så nyfiken.
Anna Q. Nilsson började sitt liv som en lintott i Ystad där hennes pappa var polis. Familjen bodde då på Trädgårdsgatan 15 där det numera finns en minnesplakett på husväggen.
Då så, då förklarar jag den här minnesplattan.
Jag heter Pia Zachrisson, jag är ordförande för Helsingborgs filmstudio och jag är Anna Q. Nilsson-nörd.
Av oklar anledning slutade fadern, Per Nilsson, som polis i Ystad. Och när Anna var 8 år flyttade familjen till Hasslarp utanför Helsingborg. Där han fick jobb som förman på sockerbruket. Och som filmintresserad helsingborgare har Pia Zachrisson fördjupat sig i Anna Q. Nilssons öde. Och tagit det som sin mission att sprida kunskap om henne. Bland annat genom att åka runt och hålla föredrag. Och delvis som ett resultat av hennes lobbyarbete finns den relativt okända Hollywoodstjärnan med i den nyligen invigda utställningen om Helsingborg på Dunkers kulturhus. Och det är just där vi träffas för att prata om henne.
Och på vägen här ser vi ju mycket andra delar av Helsingborg såklart. Men det är inte jag den rätta att prata om. Då får vi hugga någon som jobbar här och som kan berätta lite mer om det naturligtvis. Här är ju silverskatter och hunden som är begravd i mossen utanför Allerum. Och ja, det finns jättemycket historia här. Ja. Det här är ju mitt lilla favorithörn. Här har vi biografen Metropol som fanns i Hasslarp. Och här rullar ett litet stycke ur den enda svenska film som Anna Q. Nilsson medverkade i, vilket är Värmlänningarna från 1921.
Det är ett litet hus kan man säga med tre väggar och så står det en stol där inne.
Ja, för det lär ha varit så att i biografen i Hasslarp så stod det pinnstolar och därför står det nu en pinnstol här också i biografen som så att säga är den uppbyggda kopian av Metropol i Hasslarp. Och här kan man ju se sockerbetorna. Eftersom hon bodde i Hasslarp så gjorde hon liksom alla andra skolbarnen att man var ute på fältet och plockade sockerbetor. Och här ser man ju då bilderna på världsstjärnan Anna Q. Nilsson ovanför.
Det kan tyckas vara lång väg från Bedefälten utanför Helsingborg till The Walk of Fame i Hollywood. Men Anna Q. Nilsson gjorde den resan. Och bland annat genom att söka på nätet och läsa den litteratur som finns har Pia Zachrisson lagt pusslet om hur det gick till. Och en av de främsta källorna är Ystad-journalisten Per Sjöbergs bok Anna Q. Nilsson, svenskan som erövrade Hollywood, som kom ut 2007 och som finns inläst som talbok. I den står det att det var en annan Hasslarpsflicka som emigrerat till USA och som kom tillbaka till hembyn på besök, elegant klädd och världsvan, som fick skoltösen Anna att börja drömma om Amerika.
Så hon ville bli affärskvinna. Hon ville också bli rik och ta för sig av saker och ting i livet. Och sen när hon hade konfirmerat sig så började hon jobba som expedit uppe i Halmstad. Hon var duktig i skolan, det gick bra för henne och hon hade höga betyg. Och kom in som expedit i den här butiken. Men så såg hon en annons, en svensk familj i New York som sökte ett hembiträde. Och hon sökte utan att hennes föräldrar visste om. Och 6 veckor senare så kom svaret med posten att hon var välkommen över. Och då började ju operation övertalning. Och så småningom så fick hon ju lov att åka. Då var hon 17 år. Flyttade hon då själv över till USA. Hade med sig på en liten papperslapp adress till det här paret hon hade fått jobb hos. Och visade lappen och hon kunde inte ett ord engelska, men hon pekade på adressen och folk pekade åt vilket håll, vilken spårvagn. Och till slut kom hon ju fram. Och hon lärde sig ganska snabbt engelska där hos den familjen. Sen tog det inte lång tid förrän hon blev upptäckt och fick börja sitta modell. Det var en man som hette Beckwith som upptäckte henne, uppvaktade så att säga familjen om att få måla av henne. Och den svenska familjen gav tveksamt sitt godkännande, men hon fick lov att sitta modell. Och hon blev väldigt snabbt uppskattad eftersom hon hade både skönheten och hon hade tålamod. Hon kunde sitta stilla samtidigt som hon var väldigt framåt och modig. Så att hon gjorde succé på många sätt.
Anna Q. Nilssons blonda lockar, stora blåa ögon och porslinshy stämde väl in i tidens skönhetsideal. Hon var urtypen för The Gibson Girl, skapad av illustratören Charles Dana Gibson som dominerade reklamen i förra sekelskiftets USA. Men det var inte enbart det feminina utseendet som var viktigt. The Gibson Girl utstrålade även sportighet och självständighet. Allt detta stämde in på flickan från Hasslarp, och när filmindustrin några år senare började byggas upp, då fick hon sin första roll som Molly Pitcher i dramat med samma namn, om en modig kvinna som befriar sin man ur krigsfångenskap.
Så då blev det ju premiär för hennes del 1911.
Då var det alltså inte långfilmer eller så, utan de kanske var några minuter långa, de här filmerna, kanske max 10 minuter eller så.
Man brukar prata om one-reelers som är runt 10-15, max 20 minuter. Så att det stämmer. De filmer hon gjorde på stumfilmstidens barndom så att säga, det var kortare filmer, absolut.
Så här i filmens barndom var det förstås svartvita stumfilmer och de gjorde en enorm succé. Anna Q. Nilsson blev snabbt efterfrågad som skådespelare och 1915 hade hon redan hunnit medverka i nästan 50 filmer. Främst för det New York-baserade filmbolaget Kalem.
Hon är ju en stark kvinna som alltid har rört på sig mycket. Och när hon kom till Hollywood, hon kallades Hollywoods våghals. För att hon vågade ju göra saker. Hon gjorde alla sina stunts själv. Till exempel hade aldrig någon stand-in som gjorde hennes stunts. Hon klädde sig i långbyxor. Hon rökte offentligt. Hon var inte rädd för att klippa sig korthårig när det blev modernt. Och vid ett tillfälle så brändes ju också hennes hår av i en filminspelning som heter Hearts Aflame. Där man hade byggt upp, det skulle gå ett tåg på spår genom en skog. Man hade drängt in med bensin och tänt på. Och så skulle tåget rulla med både Anna Q. Nilsson och ytterligare 2 skådespelare. Och det blev stående lite för länge och hennes hår brändes upp. Så de kom ut, tack och lov, utan andra skador. Men där hade hon förlorat sitt hår. Men hon hängde inte läpp för det, utan det fixade hon galant. Så hon var en klassisk skönhet i kombination med frisk och stark och sportslig. Och inte rädd på något sätt. Hon tog flygcertifikat 1912 och gjorde själv flygscener i filmer också. Så att hon var ju makalös. Faktiskt en enorm föregångare för många. Men ändå totalt bortglömd. Det är inte totalt bortglömd, men ganska bortglömd idag tyvärr. Så att det är jätteroligt att få prata om henne.
1921 återvände Anna Q. Nilsson för första gången till Sverige. Och det var då hon blev erbjuden rollen som bondflickan Anna i Värmlänningarna. Hennes första och enda svenska film. Och det är ett utdrag ur den som visas på väggen i utställningen där vi befinner oss.
Ja, det är Anna Q. Nilsson som vi kan se här.
Hon
spelar Anna i filmen och hon och den här mannen, unga mannen som hon då är förälskad i, storbondens son, har ju en, ja, de älskar varandra. Han egentligen trolovade till en annan, men ja, som en bra kärlekshistoria ska vara, så kan jag ju spoila slutet och säga att Erik och Anna får varandra, såklart.
På andra bilder är hon ju mer glamorös, och i sådana här Hollywoodfilmer var hon mer glamorös, men här spelar hon en bondflicka som hon kanske var från början, med långa flätor och långa kjolar och sådär.
Ja, precis. Ja, precis. Och när hon blev tillfrågad om att spela i den här filmen så ville hon inte det först. Hon sa nej. Hon menade att hon var inte så svensk längre. Hade svårt att gestalta det här lite mytiska och lite sensuella och lite lågmälda. Men hon blev övertalad. Petcher, som var regissören, som egentligen hade lovat en annan kvinna rollen, huvudrollen, Rosa Tillman. Han övertalade Anna Q Nilsson och... ja, bortpoliterade Rosa Tillman. Hon fick en liten biroll istället och Anna Q Nilsson satte sin huvudrollen då. Men Anna var inte jättenöjd med sin prestation, men filmen fick ju jättefint gehör. Alltså det blev många som var väldigt förtjusta i den. Så den gjorde stor succé.
Men Anna Q Nilsson åkte tillbaka till USA, där hon flyttat tvärs över landet från New York till Los Angeles och Hollywood, där de stora filmbolagen nu hade etablerat sig. Hennes första film där var The Toll Gate, eller Sista varningen som den hette på svenska, från 1920, med charmören William Hart i den manliga huvudrollen.
Och 1926 då stod hon ju på toppen av sin karriär, kan man säga. Hon blev ju vald till världens mest populära filmstjärna. Och när hon fick ett nytt kontrakt, hon lockades av Joseph Kennedy då, fadern till den blivande presidenten Kennedy. Han lockade över henne till FBO som sen gick upp i RKO, ett filmbolag. Och då fick hon lön om $20,000 i veckan. Och det är ju så mycket pengar för 100 år sedan. Alltså vi kan ju knappt föreställa oss värdet av det idag.
För $20,000 i veckan, det är nästan mycket pengar än idag.
Ja.
Men hon levde ensam och hon hade inga barn, om jag har förstått det rätt.
Precis, hon var gift 2 gånger. Hon var gift med filmstjärnan Guy Combs och det varade inte så länge. Hon var också gift med en norsk skofabrikant ett par år. Varade inte heller så länge, fick inga barn. Däremellan var hon förlovad med en som heter William Hart, en skådespelare.
I Per Sjöbergs bok om Anna Q Nilsson står det att hon på ålderns höst ska ha sagt till en släkting att männen i hennes liv bara gjort henne besviken. Men som skådespelare var hon desto mer framgångsrik och gjorde drygt 200 filmer under sin karriär. Och antagligen skulle det ha blivit ännu fler om det inte varit så att hon skadat sig i en ridolycka när hon var på semester 1928. Hon hade klarat övergången till ljudfilmen och hade ju ett väldigt välbetalt kontrakt. Men skadan ville inte riktigt läka och det var inte helt lätt för henne att komma tillbaka.
Och när hon väl sen kom tillbaka då hade hon ju, ett ben var lite kortare än det andra. Hon fick ha specialgjorda skor där den ena var lite högre för att inte halta. Hon var närmare 40, alltså det är inte heller så lätt kanske som 40-åring och med begynnande åldrande. Samtidigt som de yngre då kommer in och det har blivit ljudfilm. Även om hon hade en svensk accent så är det många som ändå säger att det hade fungerat. Och hon gjorde ju flera ljudfilmer dessutom. Men det blev aldrig riktigt så stort som det blev på stumfilmstiden. Det var hennes storhetstid. Sometimes there'd be a little bridge game in the house. At a 20th of a cent a point. I'd get half of her winnings. Once they ran up to 70 cents. Which was about the only cash money I ever got. The others around the table would be actor friends. Dim figures you may still remember from the silent days. I used to think of them as your waxworks. One diamond. One heart. Spade? Pass. Three, no trump. Pass. Pass. Den här mycket korta scenen ur Billy Wilders filmklassiker Sunset Boulevard, där Anna Q Nilsson spelar sig själv och säger hjärter vid bridgebordet, har skrivit in henne i filmhistorien kanske mer än någonting annat. Hon var dryga 60, men fortfarande väldigt glamorös och självlysande. Och även om hon kom att ha ytterligare små roller i några filmer till, så är det många som uppfattar den här som slutpunkten i hennes karriär.
Men i motsats till den bedagade stumfilmsstjärnan som Gloria Swanson mästerligt gestaltar i huvudrollen verkar Anna Q. Nilsson aldrig ha blivit förbittrad. Det sägs att hon på ålderns höst brände upp allt som hade med hennes karriär att göra och sa att hon föredrog att leva i nuet. Hon blev 85 år gammal och enligt hennes sista vilja spreds askan över havet, mitt ute på Atlanten där hon en gång reste från sitt första hemland till sitt andra.
Hon var ju den första svensk att få en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Det var 1960.
Inte bara var Anna Q. Nilsson första svensk att få en stjärna. Hon var också bland de första som överhuvudtaget fick en rosa stjärna i trottoaren längs Hollywood Boulevard. Och även om hon inte är så känd i Sverige som Greta Garbo, Ingrid Bergman och andra som kom efter henne, så finns det några saker som gjorts här till hennes minne.
Vi har här en bild på Anna Q. Nilsson döpta tåget. Så Pågatågen, för ungefär 10 år sedan, så namngav man ett av deras blå-lila tåg till Anna Q. Nilsson. Och det är roligt, för det är de skånska kändisarna man lyfter fram. Och därför är det ju extra roligt att hon finns med. Jag tycker det är viktigt att lyfta en så stark personlighet som vi har haft boende här i Helsingborg. Och jag tycker att hon förtjänar att kommas ihåg. Hon förtjänar att vi vet vem hon är. Det tycker jag verkligen. Sen om det skulle kunna bli något torg eller någon gata uppkallad efter henne, det vore ju fantastiskt roligt.
Och nu har hon då fått en liten del av den här utställningen som är nyöppnad på Dunkus.
Exakt, så det är ju fantastiskt roligt att de har lyft henne här.
Det sa Pia Zachrisson som är ordförande i Helsingborgs filmstudio. Reporter var Gunilla Kracht.
Evenemangstips. På spelplats Vinbäcken i Viby i Kristianstads vattenrike spelas en teateruppsättning fritt efter Fritjof Nilsson Piratens roman Bock i Örtagård. Den ges den 5, 12, 20 och 24 juli samt 1 och 2 augusti klockan 19 och den 7, 21 och 28 juli klockan 15. Priset är 395 kronor och 225 för barn under 12 år. Allsångsfest med Pippi blir det 6 juli klockan 13.30 och biljetterna kostar 145 kronor. Den 14 juli är det Rotary-konsert med quiz. Biljettpris 100 till 150 kronor. Louise Hofsten uppträder den 26 juli till samma pris som för Bock i Örtagård. Och dagen därpå, den 27 juli, är det musikalkväll med quiz. Och då kostar det 225 kronor. Biljetterna kan köpas genom kulturbiljetter.se eller på telefon 044 33 80 31. Donizettis opera Lucia di Lammermoor berättar den tragiska historien om den unga Lucia som blir bortgift mot sin vilja av sin manipulativa bror. Tvångsäktenskapet får ödesdigra konsekvenser för alla inblandade. Skånska operan spelar föreställningen i sommar, främst på slott över hela Skåne. Den 6 och 7 juli 16.00 samt 9 juli 19.00 på Bäckaskogs slott. Den 12 juli 19.00 samt 13 juli klockan 16 på Hovdala slott. Krapperup får besök klockan 19 den 16 och 17 juli och klockan 16 den 20 och 21. På Ystads teater spelas Lucia di Lammermoor den 27 juli 19.00 och 28 juli 16.00. På Torups slott den 30 juli klockan 19 och 31 juli klockan 16. Föreställningen ges på Palladium i Malmö den 3 augusti 19.00 och 4 augusti 16.00. Och på Jordeberga slott den 6 och 7 augusti klockan 19. Den spelas i Folkparken i Lund 10 augusti 19.00 och 11 augusti 16.00. Och slutligen på Borgeby slott den 14 och 15 augusti 19.00. Nordic säljer biljetterna som kostar 395 kronor och ledsagare betalar 125 kronor. Sommaren är ju en tid för mycket gratis kultur på utomhusscener och Malmö sommarscen är en av dem. Vi berättade om det syntolkade programmet i förra numret. Men en ändring som skett är att Disney-filmen En annorlunda värld som ges med livesyntolkning i Folkets park på fredag den 5 juli kommer att visas med svenskt tal. Och nu finns också all information om de syntolkade föreställningarna på sommarscens hemsida. På Kasernplan i Landskrona är det thai-festival den 6 juli mellan 12 och 23. Det säljs thailändska hantverksprodukter och serveras mat från olika håll i det stora landet. Dessutom blir det live-uppträdanden med thailändska artister. Och inträdet är gratis. På Hörsmölla uppträder Elin Olsson, Sebastian Wiener och Emil Grisell med musikalhits den 7 juli klockan 13. Inträdet är fritt och adressen är Kvarngatan 14. Sommarlund heter Lunds version av gratis utomhuskultur. Och exempelvis är det opera Allsång tillsammans med Rickard Söderberg på Vita scenen i Stadsparken den 10 juli klockan 19. Och nyskapande folkmusik med trion Tant Parant på samma ställe 16 juli klockan 18. En gratis hyllningskonsert till artisten Pugh Rogefeldt blir det på Tullportsplatsen i Ängelholm den 11 juli klockan 18 med Rainrock som var hans band. Festivalen South Ocean äger rum 12 och 13 juli på Sibbapstranden i Malmö med artister som Familjen, Wannadies och Cardigans. En dagsbiljett kostar 1090 kronor och tvådagarspasset går på 1790. Det är Eventim som säljer dem. Frukostmötena klockan 8.30 på Hamnplan i Simrishamn fortsätter. Och den 15 juli talar Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, om det goda åldrandet. Den 16 är det kulturjournalisten Ulrika Knutssons tur. Och dagen efter, alltså den 17, berättar satirikern och imitatören Olof Buckard om sin vän, författaren Bo Setterlind. Och torsdagen den 18 juli är det hypnosterapeuten Dan Artola som intar scenen. Priset är 80 kronor per tillfälle och serveringen börjar vid klockan 7. Mer kan man få veta på telefon 0703 71 77 73. Giftmörderskan är namnet på sommarföreställningen på Byateatern i Rickarum i år. Och den bygger på Eva Runes dotters bok om giftmörderskan Karin Nilsdotter. Den handlar om en kvinna som mördade sin make i slutet av 1700-talet och dömdes till döden. Byateatern i Rickarum väster om Kristianstad har Djuröds loge, Djuröds byväg 115, som spelplats. Föreställningen ges tisdag till fredag klockan 19 samt lördag och söndag klockan 15 till och med den 14 juli. Biljetterna säljs av kulturbiljetter.se eller på telefon 044 33 80 31. Priset är 230 kronor för vuxna, 100 för unga mellan 13 och 19 samt 50 kronor för barn upp till 12 år. Antik- och samlarmarknad är det i Degeberga, 21 juli mellan 8 och 16. Adressen är Trollemöllavägen 25 och inträdet är fritt. Biljettinformation. Nortic 0455 61 97 00. Eventim 0771 130-150. Kalendern för vecka 28, 2024 börjar med måndagen den 8 juli som är Kjells namnsdag. Damerna i tennisens världselit kommer till Båstad för att inleda de så kallade tennisveckorna med WTA-turneringen Nordea Open. Titelförsvarare är förra årets vinnare Olga Danilovic från Serbien. Tisdagen den 9 juli ska den senaste europeiska raketen Ariane 6 enligt planen skjutas upp från rymdbasen i franska Guyana efter 10 år av utvecklingsarbete. Det är den hittills största Ariane-raketen sedan den första som sköts upp 1979. Syftet med raketprogrammet är först och främst att garantera fortsatt europeiskt oberoende tillträde till rymden. Och Ariane 6 ska bland annat användas för att placera ut satelliter. Den amerikanska musikern Courtney Love fyller 60 år. Hon sjöng och var frontfigur i rockgruppen Hole och har även gjort en sporadisk skådespelarkarriär. Men mest känd är hon för sitt stormiga äktenskap med Kurt Cobain som var sångare i det extremt framgångsrika bandet Nirvana. Paret fick en dotter, Frances Bean, 1992 och 2 år senare dog Kurt Cobain. Numera bor Courtney Love i London och i våras gjorde hon en radioserie för BBC om kvinnliga musiker som betytt mycket för henne. Jörgen och Örjan har namnsdag. Journalisten, programledaren och författaren Mark Levengood fyller 60. Han föddes i USA och pappan var amerikan, men familjen flyttade efter föräldrarnas skilsmässa till Helsingfors i Finland, där Mark Levengood växte upp eftersom mamman var finlandssvensk. Som 19-åring kom han till Sverige bland annat för att studera och stannade sen kvar. Han har med tiden blivit en folkkär kändis här. Mark Levengood levde under många år tillsammans med författaren Jonas Gardell och paret har 2 barn. De gjorde den populära podden Mark och Jonas tillsammans. Och den 13 juli sommarpratar Mark Levengood för 7:e gången i Sveriges Radio. Torsdagen den 11 juli är det Eleonora och Elinor som har namnsdag. Den italienske modeskaparen Giorgio Armani fyller 90 år. Han har varit verksam som designer sedan mitten av 1960-talet och startade sitt eget modehus 1975. Fredagen den 12 juli har Hermine och Herman namnsdag. Skådespelaren Marika Lagerkrans fyller 70 år. Hon var med och bildade teaterkollektivet Jordcirkus 1977 och har senare varit verksam på Dramaten och Stockholms stadsteater. Hon har också medverkat i en rad filmer och tv-serier. Mest känd är hon kanske för sin roll som läraren Viola, som har en relation med en elev i Bo Widerbergs Lust och Fägring stor från 1995. Marika Lagerkrans är dotter till författaren Olof Lagerkrans och syster till David Lagerkrans, författare också han. Hon var kulturråd i Berlin 2011-2014. Lördagen den 13 juli är det Judith och Joel som har namnsdag. Den nigerianske författaren och dramatikern Wole Soyinka fyller 90 år. Han mottog som första afrikan Nobelpriset i litteratur 1986. Och alla hans böcker som är översatta till svenska finns inlästa som talbok. Bland andra hans memoarbok Du måste ge dig av i gryningen, som kom ut 2008. Söndagen den 14 juli är det Frankrikes nationaldag. Och det kanske firas lite extra eftersom det är 235 år sedan inledningen av franska revolutionen, då det kungliga fängelset Bastiljen stormades. Det är flaggdag i Sverige med anledning av att kronprinsessan Victoria fyller 47 år. som traditionen bjuder högtidlighålls födelsedagen på Öland. Bland annat med Victoria-konserten på Borgholms slottsruin, där hela kungafamiljen deltar. Artisterna i år är Molly Hammar, Albin Lee Meldau, Olivia Lobato, Edda Magnusson och Lena Philipsson. Och de uppträder tillsammans med Augustifamiljen, det tidigare husbandet i frågeprogrammet På spåret. Konserten sänds i SVT 1 från 18.30 och syntolkas på SVT Play. Det är också internationella dagen för icke-binära, alltså personer som varken definierar sig som kvinna eller man. Och i Lund inleds SM i boll som kommer att äga rum i Stadsparken och på Mårtenstorget fram till den 20 juli. Det är Folke som har namnsdag.
Anslagstavlan börjar med ett besked från Martin Holmström, enhetschef.
Årets inlästa program till Malmöfestivalen skickas precis som i fjol ut i Daisy-format på en CD-skiva. Och det skickas till alla läsare som angett att de vill ha inläst samhällsinformation och som bor i Malmö, Lund, Burlöv eller Vellinge. Och skivan bör komma fram den 29 eller 30 juli. Om du inte redan har en Daisy-spelare så kan du kontakta Region Skånes synmottagning så får du låna en sån gratis. Och vill du hellre få programmet i vanligt audioformat, då på 3 CD-skivor, så kontakta vårt kansli så ordnar vi det. Kontaktuppgifter finns sist i tidningen.
Den lokala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Lundabygden meddelar att de håller semesterstängt på kansliet. Från den 1 juli till och med den 11 augusti. SRF Malmö Svedala har 3 inbjudningar. Först till Malmö sommarscen där det alltid är fri entré och alltid under bar himmel. Fredag den 12 juli klockan 19-20 spelar Arvid Nero på Pildammsteatern. Vi träffas klockan 18. Ta med sittunderlag och gärna egen picknickkorg och glöm inte att ta med vatten. Vi har reserverade platser från första raden, passar bäst för rullstolar och rullatorer. En sommarvärd från Malmö sommarscen och en ledsagare från föreningen möter upp på adressen. Och som vanligt stannar någon av oss kvar till alla bilar kommit. Arvid Nero bjuder på en kväll av blues, country och soul från Göteborg. Hösten 2022 kom hans första singel på svenska, vilket var starten på ett nytt låtskrivande med fokus på just svenska. Hans texter handlar om svärtan i det vanliga livet, inte utan en ådra av tragikomik. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdag den 11 juli klockan 12. Glöm inte att meddela anmälan om du behöver ledsagning. Boka bilen till John Erikssons väg 43 och parkeringen bakom teaterscenen. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet ringer du till Maj-Britt på telefon 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till skaldjurskryssning. Lördag den 13 juli. Vi samlas klockan 17 på Ångbåtsbron 1 i Malmö. Kryssningen startar klockan 18. Pris 895 kronor per person. Och vi beräknas vara i land igen klockan 22. Färdtjänsthem kan beställas till 22.30 och som vanligt stannar någon av oss kvar. Kryssande på Öresund njuter vi av en härlig buffé med havskräftor, räkor, musslor, lax, rostbiff, olika sorters sill, desserter och en massa tillbehör. Efter maten bjuds det på musik på undre däck. Anmäl dig till kansliet senast onsdag den 4 juli. För att slippa trappor kommer vi att sitta i fören. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, inbetalningskort och specialkost. Det går bra att ha med rullator och manuell rullstol på båten. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vi har bokat ett begränsat antal biljetter så det är först till kvarn som gäller. Betalning sker till föreningsbankgiro 192-9645 eller swisha till 123 077 80 50. Senast måndag den 8 juli. Glöm inte att skriva Öresund och namnet på deltagaren vid betalningen. Och om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Maj-Britt. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder till sist in till två till aktiviteter kring Malmö sommarscen. Torsdag den 18 juli klockan 19-20 hyllar vi musikens magi med No Business Like Show Business på Pildammsteatern. Vi träffas klockan 18. Vi har reserverade platser på första raden och en värd från Malmö sommarscen och en från SRF Malmö Svedala möter upp på John Erikssons väg 43 och parkeringen bakom teaterscenen. Då ska vi uppleva när Johan Watz, Kim Bergqvist, Fredrik Sjöstedt och Kristina Hane i spetsen tar oss med på en resa från musikalvärldens gryning med teaterbåten till nutida mästerverk som Les Misérables, Chess och Jesus Christ Superstar. Strålande soloframträdanden och storslagna ensembleprestationer utlovas. Lördag den 20 juli klockan 22 till 23.45 visas sen filmen Somliga går med trasiga skor i Krokspäcksparken vid Puckelbalplanen. Vi träffas redan klockan 21. Ta med egen stol eller pall och gärna egen picknickkorg och vatten. Syntolkning finns i Movietalk-appen. En sommarvärd från Malmö sommarscen och en från föreningen möter upp på adressen Hyllivångsvägen 6. Och någon av oss stannar kvar efteråt till alla bilar kommit. Med hjälp av nyupptäckt arkivmaterial ger Malmöfilmaren Magnus Gerten i sin dokumentär en närskildring av Cornelis. En musiklegend som revolutionerade den svenska visscenen under 60-talet. Men bakom framgångarna kämpade han mot personliga demoner, vilket inte undgick offentlighetens blick. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 11 juli klockan 12. Glöm inte att meddela vid anmälan om du behöver ledsagning. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet, ringer du till Maj-Britt 070 324 6609. Hjärtligt välkomna än en gång önskar styrelsen. Medlemmar i Synskadades Riksförbund Västra Skåne inbjuds härmed till att delta i vinprovning onsdag den 28 augusti i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Från klockan 13 till klockan 16 kommer Hans Nilsen att bjuda oss på olika läckerheter som passar till de goda vinerna han har valt ut och som ska passa våra smaklökar. Fullt pris är 400 kronor, men våra medlemmar åtnjuter förmånen av att få både spisa och dricka för endast 200 kronor. Anmälan om ett deltagande sker till Gunnel på telefon 0733 59 50 83 senast den 2 augusti. Då ska helst också avgiften betalas till föreningens bankgiro 59 54-30 17 eller till rätt swishnummer 123 545 96 80. Obs, detta är rätt nummer för Swish. Vid behov kan en faktura skrivas ut. Varmt välkomna hälsa styrelsen genom Gunnel. Så ett referat från en vårutflykt med SRF Nordöstra Skåne. Den 24 maj var vi 37 medlemmar som blev upphämtade av Rökebuss tidigt på morgonen. Färden gick mot Österlen med början på Kiviks musteri. Solen kom fram och det blev under dagen ett alldeles perfekt väder för en utflykt. Med oss hade vi Eva Håkansson som syntolkade vad som hände under resan. Vi fick beskrivet såväl naturens prunkande grönska som vägarbeten och byggnader ut med vägen. Därmed blev det också en givande färd i bussen. På Kiviks musteri fick vi kaffe och smörgås innan vi gick in. Först gick vi en liten runda i trädgården utanför. Väl inne beskrev Eva under rundvandringen deras produkter. En del shoppade loss ordentligt och andra valde att sitta utanför i solen på en bänk och bara njuta av varandras sällskap och det fina vädret. Till lunch fick vi vällagad lasagne med äppelmust till. Så var det dags att åka vidare mot kaffestugan Annorlunda. Vi som aldrig varit där fick sannoliken en positiv och annorlunda upplevelse. Miljön var gammeldags med träsoffor, mörka bjälkar i taket och virkade dukar på borden. I mitten var en sagolik kakbuffé uppdukad. Alla bakverk var nybakade med mycket kärlek och smör. Den som hade mer utrymme kvar efter fikandet kunde unna sig en stor mjukglass. Mätta satte vi oss i trädgården utanför i den fortfarande värmande solen och umgicks med varandra tills bussen skulle ta oss tillbaka till våra destinationer. Samtliga verkade både trötta och nöjda. Ett stort varmt tack till styrelsen för SRF Nordöstra Skåne för en välorganiserad och mycket trevlig dag. Undertecknat Birgitta Bo. Vi avslutar med några tillfälleändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. Trafikverket började i förra veckan ett underhållsarbete som gör att de flesta av pågatågen kör på en annan bana mellan Helsingborg och Åstorp och därför inte stannar i Ramlösa, Påarp, Mörarp och Bjuv, medan en del avgångar är inställda. Bussar ersätter till måndag den 15 juli klockan 03.00. Och i helgen gör ett annat arbete att pågatågen mellan Hässleholm och Helsingborg samt mellan Hässleholm och Markaryd ställs in. Från klockan 5 på morgon lördag den 6 juli klockan 05.00 ända till måndag den 8 juli klockan 03.15 med bussar som ersätter. Och eftersom det är sommar sker ett antal mindre spårarbeten som ställer in vissa avgångar runt om i Skåne. Bussarna så. I Lund började i måndags ett arbete på Baravägen som till den 8 juli klockan 16 flyttar regionbuss 123 och stadsbuss 3 hållplats Sofiavägen läger A 75 meter framåt bussens färdriktning. Också i Lund ska man från den 4 juli klockan 6 asfaltera en del av Fågelhundsvägen och stadsbuss 3 får ta en annan väg till den 9 juli klockan 16. Till dess är hållplats Hubertusparken stängd i bägge riktningar. Med hållplats läge A närmast till. Och det är också ersättningen för Nöbelövstorg läge B. På lördag den 6 juli går Pride-paraden genom centrala Malmö. Och mellan klockan 12 och 16 ställer det till det rejält för busstrafiken. Där de flesta hållplatser från Gustav Adolfs torg i norr till Södervärn i söder, Trängen i öst och Dammfri i väst är stängda. Och regionbussarna 130, 132, 134, 148, 150, 168, 171, 174 och Skåneexpressen 15 tar andra vägar. Liksom stadsbussarna 1, 2, 4, 6, 7, 8, 34 och 35 samt flygbussarna. Skånetrafiken varnar också för risk för förseningar för all trafik i centrala Malmö mellan klockan 12 och 16 på lördag då alltså. Och vårt enkla råd är att undvika att ta bussen just då. Som alltid nås Skånetrafikens kundtjänst på telefon 0771 77 77 77. Också i Malmö börjar ett arbete på Sallerupsvägen som från och med måndag den 8 juli stänger stadsbuss 3 hållplats Celsiusgården. Med en visning till en tillfällig hållplats på Industrigatan knappt 300 meter åt sydost. Den 15 juli klockan 15 ska den vanliga vara öppen igen. Och i Helsingborg slutligen arbetar man på Hälsovägen och hållplatsen Kopparmölleplatsen C är stängd. Resande med stadsbuss 1, 2, 3, 7 och 22 hänvisas till en tillfällig stolpe 170 meter framåt på Hälsovägen. Medan läge D ersätts av en lika lång bakåt så de står mitt emot varandra då. Och så ska det vara där till den 12 juli klockan 16. Och det beskedet fick vara slutpunkten för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 11 juli.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!